Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Fannys förebilder. Till att börja med så vill jag be er som lyssnar på den här podden om hjälp. Om du tycker att den är bra eller viktig så får du gärna ge den det betyg som du tycker att den förtjänar i den appen som du lyssnar i. Och glöm inte att prenumerera. För de små sakerna, de hjälper verkligen mig i arbetet med den här podden. Men nu till vad det här avsnittet handlar om. För det är på ett litet speciellt tema. Vi säger ju att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vilket enligt statistik är sant. Men alla ni som lyssnar på den här podden vet ju att vi fortfarande är sjukt begränsade av normer och strukturer. Men för min egen skull så ville jag också vidga mina egna perspektiv och få en bild av jämställdhet även i andra länder. Därför bjöd jag in Peter Jan van Eggermont som är humanitär rådgivare på Läkare utan gränser. Och vi spelade in ett avsnitt om jämställdhet och sexuellt våld i krigsdrabbade länder. Vi pratar bland annat om hur kvinnor i de här länderna inte har någon makt över sin egen sexualitet och hur man jobbar för att kvinnor inte ska dö på grund av att de själva försöker göra abort på helt vidriga sätt. Vi pratar också om hur det är vardag att små flickor blir våldtagna och hur man samtalar kring de här sakerna. För i de här länderna så är retoriken helt annorlunda. Saker som är totalt tabu i Sverige att prata om, till exempel att förklara varför man våldtar barn, är kanske inte accepterat, men ändå okej i de här länderna. Jag hoppas att ni gillar det här avsnittet och att ni, precis som mig, uppskattar att vidga era perspektiv. Så vi säger hej och välkommen till Peter Jan van Eggermont. Jag tränar på att jag ska uttala ditt namn här. Men du är ju här för att prata om jämställdhet och sexuellt våld i krigsdrabbade länder. Mm. Så varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Så kan inte du förklara för mig, för det första, vad gör du? Vad är ditt jobb? Mm. Kan vi ju börja med?
Mm. Det kan jag försöka. Jag jobbar som rådgivare, policyrådgivare och även ansvarig för alla kontakter med utrikesdepartementet och alla så att säga politiskt relevanta mottagare av det vi säger och gör här i Sverige. Mm. För en internationell humanitär medicinsk organisation, Läkare utan gränser. Så här i Sverige är vi en partnersektion av den här internationella organisationen som i Sverige jobbar först och främst med insamling av medel som vi använder för att finansiera våra insatser. Men även kommunikation, så vi skriver om våra insatser runt om i världen på svenska för svenska målgrupper. Och så rekryterar vi också svenska fältarbetare här i Sverige. Mm. Och det kan handla om läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, men även logistiker, personer som jobbar med administration och finans och så, logistiker. Och jag är då policyrådgivare för den svenska sektionen.
Mm. Och du åker ut mycket till krigsdrabbade länder, eller hur då?
Det är inte min främsta roll, utan jag är anställd för att så att säga göra mitt jobb här i Sverige. Men då och då får jag möjlighet att besöka våra fältinsatser. Jag har skrivit rapporter, gjort analyser om vissa områden där vi jobbar och har även jobbat med utbildning av vår lokal fältpersonal kring frågor som faktiskt relaterar lite grann till det vi kommer att prata om. Bland annat har jag hållit en hel del utbildningar för fältpersonal kring attityder och värderingar kring säker abort, som i många länder där vi jobbar är en väldigt känslig fråga. Mm. Så där kommer man verkligen in på frågor som rör kvinnans roll och kvinnans position i samhället och så. Så det är lite mitt personliga intresse och en väldigt intressant del av det vi jobbar med som internationell organisation, givetvis.
På vilket sätt är en känslig fråga i andra länder säker abort? Vill du utveckla det lite?
Absolut. Ja, men det kan ju bli en känslig fråga lite överallt. Om man bara ser på hur svenska debatten när något parti eller någon politiker gör ett utspel om att så att säga dra ner tidsgränsen för abortlagstiftning. Det väcker ju väldigt starka reaktioner. I många länder där vi jobbar är abort väldigt starkt stigmabelagt. Man får inte glömma att det har inte alltid sett ut som det gör i Sverige heller. Jag tror när våra föräldrar växte upp, eller ja, nu, mina föräldrar växte inte upp i Sverige, men dina gjorde det.
Ja, mina gjorde det.
Ja, just det. Så där, det har inte alltid varit så. Och förr var ju många kvinnor tvungna att göra det själv, köpa någonstans en farlig, osäker abort.
På svartmarknaden.
Så är det. Mm. Sen har Sverige gått igenom en våg av utveckling och jämställdhetsdebatten har tagit fart väldigt starkt på ganska kort tid, kan man säga, historiskt. Och det är också Sverige, tror jag, internationellt känt för att ha väldigt stark fokus på kvinnors rättigheter och jämställdhet. Så det är väl lite grann varumärket, tror jag, som många förknippar Sverige med. Jag är ju från Belgien, och när jag berättade för mina vänner för 15 år sedan att jag blivit ihop med en svensk kvinna, så alltså, starka feministiska kvinnor. Det är ändå bilden man har av Sverige. Men för att gå tillbaka till ämnet då, vi ser ju att det inte alls så, och vi jobbar med ungefär 40 000 anställda runt om i världen, varav den absoluta merparten inte är från, så att säga, demokratiska moderna länder i Västeuropa, utan de är del av sitt lokala samhälle med alla värderingar som det medför. Och det är någonting som ständigt dyker upp i hur vi hanterar våra personalärenden, men också hur vi hanterar ganska känsliga frågor som till exempel abort. Så i många länder så är det kontroversiellt att vi utför aborter. Det gör vi. Vi tog beslutet för lite mindre än 10 år sedan att det ska vara del av vår policy att vi jobbar ju väldigt mycket med kvinnohälsa och till exempel förlossningar är en väldigt viktig del. Vi assisterar över 300 000 förlossningar per år. Så om du lägger ihop alla dessa bebisar så får du en rejäl förlossningsklinik i Sverige. Och vi har då som policy att sen 10 år tillbaka att vi, när kvinnor knackar på vår dörr och ber om en assisterad abort, så en säker medicinsk abort, så ska vi försöka göra det. Det går inte överallt. Men varje år ser vi att antalet projekt där vi gör detta går upp. Och det är ingen målsättning i sig, men anledningen till varför vi gör detta är att vi har ju jobbat i den här typen av länder där det är ett stort behov på grund av övergrepp och våldtäkt som är väldigt vanligt. Kvinnor har helt enkelt ingen kontroll över sin egen sexualitet i väldigt många länder där vi jobbar. Så väldigt unga flickor som till exempel blir tvungna till sex med en lärare i skolan om de vill få betyg och så. Det är ju berättelser som man hör. Det är inte bara vi som har såna rapporter, men så blir de väldigt ofta oönskat gravid eller har dåligt fungerande preventivmedel eller vad det nu kan vara. Och så ibland vill de ha en assisterad abort. De vill avbryta en oönskad graviditet. Och innan vi så att säga hade fått ihop det hur vi skulle göra det utan att, så att säga, våra lokalanställda skulle bli väldigt upprörda och arga, så var det oftast så att vi svarade nej, det här är för komplicerat, vi kan tyvärr inte hjälpa dig. Och i väldigt många fall blev det så att en ung kvinna eller tjej som då blev avvisad, kan man säga, kom tillbaka med en förstört livmoder, med livshotande skador, i vissa fall till och med dog. Så det uppstod en allt större frustration internt att så kan vi inte fortsätta. Att varje gång en ung kvinna eller tjej ber oss om att hjälpa med en abort, vi skickar iväg henne, så kommer hon tillbaka
Och är sjuk liksom.
Och är sjuk eller dör i vår egen sjukhus. Så då togs beslutet. Sen såg vi att det är väldigt lätt att, så att säga, komma överens. Cheferna i Genève på årsmötet med alla sektioner samlade. Så här ska vi göra. Sen när man väl börjar göra det, långt ute i länderna där vi jobbar i projekt på afrikanska landsbygden, där attityder och värderingar är väldigt starkt negativa kring abort, då räcker det inte med att ha en resolution som är antagen av ett årsmöte i Genève, utan då måste du jobba
med dem
underifrån. Så är det.
Och det hur sätter de stopp för er? Det är ju min fråga. Så här, varför måste ni avvisa dem? Förstår du? Vem är det som...
Nej, oftast var det ju att nej, det är för komplicerat. Vi har inga resurser för det. Eller helt enkelt att kvinnorna som söker den typen av vård upplever att de är ifrågasatt. Det är väldigt vanligt. Det behöver inte ens vara nej, du får inte det. Det kan helt enkelt handla om att oj, 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 det där är komplicerat, oj. När en sån ung kvinna har så att säga, samlat modet att knacka på dörren av en hjälporganisation och ställa den här frågan, för väldigt ofta är de väldigt rädda att ens uttrycka en sån önskemål. Och så kanske har de en vän som säger att fråga Läkare utan gränser, kliniken där, de har ju läkare och de kan sånt. Så väldigt ofta var det, i och med att det är väldigt stigmabelagt och en väldigt svår fråga att ställa i många av kontexterna där vi jobbar, så var det väldigt svårt att, så att säga, få det gjort. Nu har vi då dragit igång denna satsningen för snart 5 år sedan, där vi systematiskt har utbildat vår personal, framförallt lokalanställda, i varför gör vi det här? Det handlar ju om att eftersträva att kvinnor ska göra aborter, som är en vanlig missuppfattning, att det på något sätt skulle vara...
Men det är inte det som är syftet.
Det är inte det som är syftet. Det är att förebygga farliga, osäkra aborter som skördar upp till 20 000 liv runt om i världen varje år. Och jag har då själv hållit flera av sådana utbildningar i länder som Senegal, Etiopien, Jordanien, med lokal anställda från regionen. Och väldigt många, alltså, för att många tror att det alltid handlar om religion, och så är det ju inte. Det är inte nödvändigtvis djupt troende människor som, så att säga, har ett problem med abort, även om det också kan vara del av deras övertygelse. Men i en sån utbildning så går vi igenom ett antal övningar och diskussioner om just kvinnlig sexualitet, oönskad graviditet, vad händer, livets början, vad innebär det att avsluta en graviditet, är det samma sak som att mörda en individ, för många abortkritiker är det ju detta. Jag har fått göra det några gånger, och det har varit en spännande resa för mig själv också, för man ska inte göra misstaget att kliva in där som, så att säga, högutbildad svensk, eller ja, belgare i det här fallet, och tror att man kan på något sätt kommer att läxa upp outbildade, okunniga människor i ett annat land. Det vore ett misstag att ens kliva in med den typen av attityd, för då kommer du aldrig att komma till ett samtal. Så jag har fått, så att säga, öva själv också att inte bli upprörd när jag hör saker som jag tycker låter helt
sjukt.
För jävligt. Om kvinnors sexualitet, om deras rätt till att bestämma för sin egen kropp. Så jag har hört väldigt mycket under dessa utbildningar. Och ändå, jag måste säga att vår organisation har gjort ett fantastiskt jobb i att utveckla den här typen av tekniker för att hantera sådana känsliga ämnen. Vi håller på att utveckla en likadan för frågor som rör just övergrepp och maktmissbruk. Och vi har en liknande typ av teknik som vi använder för workshops om sexuellt våld för lokalanställda. Som har lite annan inriktning. Det handlar kanske inte så mycket om, så att säga, hantera motstånd, utan snarare hur kan man prata och agera kring känsliga frågor som anställd av organisation. För vad människor gör och tycker och tror på sin privattid är egentligen irrelevant för oss. Men de måste kunna fungera som anställd, de måste kunna bidra till att verksamheten som vi gör äger rum på ett förutsättningsbart och hållbart sätt. Så att vi till exempel behandlar nästan 25 000 överlevare av sexuella övergrepp per år, medicinskt, i länder där våldtäkt är väldigt stigmabelagt. Det är ju rätt så imponerande i sig. Samma med aborter, så vi har varje år sedan vi har börjat hålla de här utbildningarna sett att vi hjälper fler och fler kvinnor. Inte att fler och fler blir oönskad gravid, för det gjorde de redan innan, det är jag helt övertygad om. Men så länge fenomenet finns att kvinnor vill avbryta sin graviditet i den här typen av länder, så är vi helt övertygade att vi räddar liv genom att erbjuda ett säkert alternativ istället för att de ska gå och söka hjälp någonstans i en bakgata.
Ja, eller köpa
någonstans.
Ett piller. Ja, men precis,
ja, eller köpa
någonstans.
Egna piller eller kryddor. Eller, eller ännu värre, börja hugga själv i sitt underliv. För att,
ja, de gör det.
Ja, det händer hela tiden. Vi har sett allt, krossat glas. Ja, det är ju ganska chockerande berättelser väldigt ofta. Så det gör vi.
Och det här är ju så kopplat till normer och värderingar, alltså kring kvinnor. Det pratar vi ju mycket om i den här podden. Ja. Men i det här sammanhanget så blir ju könsnormerna någonting helt annat. Kan du beskriva liksom hur könsnormerna ser ut i de här länderna?
Ja, jag kan försöka. Det är svårt att generalisera givetvis. Ja. Och det finns undantag på allting. Men i det stora hela så tror jag ändå att Vi lever kanske lite i en bubbla där man kan prata om det mesta. Man kan kräva sina rättigheter. Sen om de i praktiken i ett land som Sverige så att säga alltid landar rätt, det är ju en diskussion i sig. Och du har säkert väldigt många exempel också från dina gäster i podden som skulle tyda på det motsatta. Men så är det ju inte i många till exempel afrikanska länder, i Mellanöstern, i Asien. Så där finns det för det första ett helt annat normspektrum skulle jag säga, om så att säga synen på kvinnans roll, kvinnans plats vad gäller att vara sexuellt aktivt. Så där finns det ju väldigt starka krafter som spelar in. Ja, man måste undvika att så att säga hamna i nidbilder och så att säga anta att ja, men så fort man kommer till Afrika så har kvinnor ingenting att säga. Så är det ju inte. Jag vill nog hävda att väldigt många, för vi en väldigt stor andel av vår personalstyrka runt om i världen är ju kvinnor. Därför att vi jobbar med barnmorskor, sjuksköterskor, och i många länder är det ju väldigt ofta, jag tror också kvinnor. Att i Sverige är merparten, men ännu mer i sådana länder. Så klart, om en ta ett land som Jemen till exempel. Jag pratade om det här för inte så länge sedan på MR-dagarna, och när jag pratade med mina kvinnliga kollegor i Jemen som är uppvuxna i Jemen. De flesta som sitter i så att säga ledande positioner, de är ju utbildade. Och de har en maktsposition. De har oftast, trots att de framförallt när de jobbar i projekt ute på landsbygden utanför huvudstaden. För oftast på huvudstadsnivå så hittar man allting. Du hittar liksom kända, inflytelserika, rika kvinnor som har så att säga en maktsposition i samhället.
Precis, de har
inflytande. Men så är det ju inte överallt. Och oftast får man lite så här en selection bias när man så att säga bara tittar på vissa länder. Till exempel, jag kan hitta starka kvinnor i länder som Iran och Saudiarabien. Men man får inte göra misstaget att säga, lyfta fram dem som, ser du, i de här länderna. Eller, man ska inte generalisera. Detta sagt så ser vi ändå hur till exempel i ett land som Jemen, hur kvinnor, ta en barnmorska som är ansvarig som barnmorska som jobbar för oss i ett projekt i Jemen som är ett väldigt djupt patriarkalt samhälle där kvinnor i grunden har inga som helst
värde.
De ska helt enkelt föda barn, så ska de sköta hushållet. Och om de inte gör det så kan mannen ta en till kvinna. Våldtäkt inom äktenskapet är inte ens brottsbelagt. Så det finns inte. Det finns ingen laglig definition. Och där har jag hört ganska gripande berättelser av både patienter men också från från anställda att det kan bli rätt grovt egentligen. Och detta sagt så ser man ändå hur till exempel en barnmorska som då blir supervisor i ett sjukhus, att de ändå får en maktposition och till exempel ska så att säga bestämma över vad manliga anställda gör och inte gör. Och det har jag sett i många länder. Jag besökte till exempel förra året våra projekt i Jordanien.
Mm.
Och där var det samma sak. En ganska ung kvinna, vad jag kunde bedöma en ganska traditionell, både i klädsel och utseende och beteende, som var så att säga samordnare över ett team av män som var äldre än henne. Och jag tycker det var så coolt att se att hon kände sig trygg i sin roll. Det var ju uppenbart.
Mm.
Hon hade ledning, hon var ju läkare, så därmed definitivt också så att säga har henne en maktposition. Men där ser man ändå hur de här traditionella könsroller och maktspositioner egentligen, jag ska inte säga att de försvinner, men de spelar in på ett helt annat sätt. Så är det. Så är det. Mm. Och såklart, det är kanske lite svårare att hitta sådana tydliga exempel på nivån av patienterna som vi behandlar i de här länderna. Men vi är ju trots allt en stor organisation med, som jag sa, över 40 000 anställda i över 70 länder.
Mm.
Så allt detta spelar ju in i vår egen identitet väldigt starkt också.
Men det är liksom som ett tecken på att när de får makt trots sina köns, de normer som liksom lyder i de här länderna, så tar de den platsen liksom.
Ja.
Det är ju jättehäftigt.
Ja, men det är det. Sen allting går ju väldigt långsamt. Jag har en god vän som är historiker själv och
ja,
han kan alltid så här sätta det i ett perspektiv och det finns ju stora studier om normer, världsvid kring jämställdhet och så, men det är lite intressant om man jobbar för en internationell organisation som min. Hur man konfronteras med detta hela tiden. Och det, jag hör ju massvis med berättelser av våra svenska fältarbetare, mina kollegor som åker ut, som till exempel som svensk kvinna är del av ett internationellt team där ibland väldigt många av kollegorna kan vara från regionen, antingen från afrikanska länder, Mellanöstern, Asien, där helt andra könsroller och helt andra så att säga normer vad gäller jämställdhet och sånt lever. Och ja, ibland måste man väl bita sig i tungan, tänker jag, och inte så att säga reagera på varenda uttryck för attityder som man tycker är problematiskt. Och jag är helt övertygad att vi som organisation som helhet på något sätt tillsammans rör oss mot något slags högre standard, sakta men säkert. Just tack vare att vår egen personal utbildas. Vi satsar mycket också nu på, vi har något som heter MSF. Det franska förkortningen för vår organisation Läkare utan gränser är MSF, Médecins sans frontières. Vi har något som heter MSF Academy.
Mm.
Jag såg precis en nyhet från en MSF Academy-kull som hade gått ut nu i Sydsudan. Också ett land där könsroller och så är väldigt skeva, svåra.
Ja.
Så har vi utbildat folk och jag är övertygad att vi på något sätt, även om det inte är vår främsta uppgift att jobba i de här länderna som humanitär organisation, finns man ju till för att rädda liv och lindra nöd, och det är inte vår roll att försöka skapa långsiktigt förbättring av jämställdhet. Vi är inte ens på plats för att skapa fred eller att bidra till politisk stabilitet. Alltså, det är inte vår uppgift.
Nej.
Men får man möjlighet att antingen direkt eller indirekt bidra till att kvinnornas roll i de länderna vi jobbar i förstärks, även om det kanske är väldigt små insatser, så ska vi ändå ta det tillfället. Och det är någonting som vår svenska sektion här står väldigt tydligt med och
jobbar hårt med.
Ja, men visst, inte alltid explicit kanske, men klart genom att skicka ut väldigt högutbildade och väldigt kompetenta svenska barnmorskor till exempel som jobbar i våra projekt, så tror jag ändå att vi har en väldigt tydlig roll i den här utvecklingen.
Men om man då som kvinna inte har liksom makt över sin egen sexualitet i de här länderna, då förutsätter ju, eller det skapar ju förutsättningar för det som ja, som vi ska prata om, eller ja, vi ska ju prata om allt, men det här att man använder kvinnor som ett vapen i krig.
Ja.
För att jag tycker att det är en jättehemsk fråga och som är intressant för att den är hemsk på något sätt.
Ja.
Hur tar sig det, alltså när du använder en kvinna som vapen, hur gör man det?
Ja.
Hur visar sig problematiken på något sätt?
Så frågan om våldtäkt som vapen eller sexuellt våld i krig har ju uppmärksammats mer och mer sen minst 10 år tillbaka, och FN har inrättat ett formellt sändebud för den här frågan sen, tror jag, 12 år sedan. Margot Wallström var ju den första som hade den här rollen. Och det skapats definitivt mer uppmärksamhet kring den här frågan. Det är ju inte på något sätt ett nytt fenomen. Man hittar redan exempel i Bibeln på hur vissa folkgrupper tog över ett område och så kvinnorna blev krigsbyt egentligen. Mm. Så det är egentligen inget nytt. Väldigt många exempel på storskaliga våldtäkter, både i första världskriget, andra världskriget. Så det är väl dokumenterat att det är ett väldigt gammalt fenomen som går tillbaka till urtiden. Sen, om man ändå då tar så att säga vår tid och sen vi började jobba, så har det definitivt alltid förekommit ganska storskaliga övergrepp på kvinnor som är väl dokumenterat att de ökar i krigstid.
Mm. Men hur går de tillväga, eller vad är det som händer?
Man ska inte, väldigt ofta så tror man att det är på något sätt ett så att säga välplanerad del av en militär strategi, och det kan det ju vara. Till exempel de stora krigen på Balkan på 90-talet, där såg man väldigt tydligt att mörda alla män och våldta kvinnorna var del av en order som soldaterna fick uppifrån. Men det är inte alltid så. Och till exempel i pågående konflikter, till exempel i Kongo där ett stort antal miliser härjar runt fritt, helt otroligt många olika små miliser som lever egentligen på konflikten lokalt. Där är det väldigt ofta att det redan finns ingen som helst respekt för så att säga kvinnor, och att de helt enkelt våldtar. Sen i och med att det inte finns en samhällsstruktur som på något sätt bromsar att det begås övergrepp, det finns en laglöshet, så ser man att det ökar. Och framförallt till exempel när stora grupper kvinnor till följd av en konflikt är på flykt, till exempel som internflykting eller som flykting som tar sig till ett annat land och tappar egentligen sin omgivningens skydd, både fysiskt men också indirekt, så ser man hur väldigt ofta sexuella övergrepp ökar ganska kraftigt.
Mm.
Och de blir mycket mer utsatta, de blir mycket mer så att säga angripna av män. Och det kan handla ju allt om från ja, vi har ju många exempel på ganska grova gruppvåldtäkter som utförs av miliser. Det är ganska vanligt i Kongo till exempel.
Mm.
Men det har vi också sett i till exempel konflikten i Syrien och Irak under Islamiska staten, hur kvinnor hölls som sexslavar egentligen. Det var ju hon, Nadia Murad, som fick Nobels fredspris som har vittnat om det. Vad vi som organisation ser är kanske lite mer subtilt, höll jag på att säga, även om det känns fel ord att använda. Men vi har i vissa fall, men inte väldigt ofta, så att säga, fått in sådana här offer från riktade våldtäkter. Mm. Till exempel i Sudan har det hänt att vi har behandlat överlevare, väldigt unga tjejer. När en milis till exempel tar över ett visst område så kommer de till vår klinik efter att ha blivit våldtagna. Men väldigt ofta är det generellt ganska höga nivåer av övergrepp och våldtäkt i vissa samhällen där vi jobbar.
Mm.
Och då har vi byggt upp ett arbetssätt som innebär att vi behandlar de överlevare av våldtäkt medicinskt.
Mm.
Och det är ju ett standardiserat paket, kan man säga, av medicinsk vård som också... Om man är våldtagen i ett land som Sverige och går till polisen, då får man ju också medicinsk hjälp. Och väldigt ofta är det då en så kallad PEP-kit på post-exposure prophylaxis heter det, för att förebygga ett antal sjukdomar som man kan få när man blir våldtagen.
Mm.
Så det är till exempel en dos HIV-behandling som förebygger möjligheten att man skulle bli smittad om personen som har begått övergreppet var HIV-positiv. Men även ett antal vaccin som tetanus, hepatit, som också vanliga sjukdomar som kan förekomma. Och även en dagen efter piller för att hindra att kvinnan att skulle kunna bli gravida.
Men jag tänker så här, på vilket sätt tänker man att våldtäkt... Jag försöker sätta mig in i liksom de här männens tankemönster. Hur kan det hjälpa krig? Eller förstår du vad jag menar?
Ja.
Det är ju en grej att gå runt och skjuta människor för att man vill döda. Men vad har det för inverkan på kriget att man går runt och våldtar? Ja. Förstår du min fråga?
Jag förstår. Och jag vet inte om jag känner mig helt så att säga, eller kompetent att svara på det i detalj. För det finns ju en del forskning och analys kring detta. Och väldigt ofta är det ju... ett sätt att helt enkelt utöva makt utöver det rent militära. Man visar att man kontrollerar så att säga hela...
Allt.
Man kontrollerar allt. Man tar bort det sista av trygghet och det sista av samhällsstyrka som finns kvar.
Mm.
Man går rakt in på så att säga familjestabilitet och allt detta. Man försöker förstöra, man försöker krossa precis allting som finns kvar. Jag tror att någon form av sånt tänk ligger bakom. Det kan säkert se olika ut i olika sammanhang. Jag tror också att det man ser till exempel i östra Kongo eller Sydsudan, att det knappast finns egentligen en det finns inga normer, tror jag. Även om jag ska vara försiktig med att, så att säga, generalisera. Men de berättelser man har sett, och det gäller ju också för våldsanvändningen, till exempel i Sydsudan, i de här landsbygden, så väldigt ofta handlar det om konflikter mellan etniska grupper. Så de tvekar inte så mycket att mörda varandra över någonting väldigt enkelt som till exempel boskap eller vad det nu kan vara.
De så gränserna är liksom utsuddade på något sätt.
De är utsudda, eller så hanteras de på ett helt annat sätt. Och detta tror jag ändå visar också på det jag sa, när en så att säga, stor befolkningsgrupp på grund av krig är tvungen att flytta över landsgränsen eller till en annan provins där det inte finns kvar det här skyddsnätet.
Nej.
För man kan ändå överleva till exempel i Syrien idag i vissa områden, även om det finns enorma problem. Men har man en samhällsstruktur, har man så att säga familj och den lokala gemenskapen som på något sätt håller ihop, så kan man ändå värna sig mot en hel del våld och övergrepp som kan förekomma. Slås allt detta sönder så kan det försvinna ganska fort. Och detta i kombination då med en normförskjutning. Kanske unga män som själva var uppvuxna i krig, som aldrig har fått, som också kanske bär på sig en massa trauman, som helt enkelt ser våld som den enda vägen att hantera sin egen framtid. Där tror jag att det kan väldigt snabbt leda till ganska höga övergrepp. Jag kan ge ett exempel också som jag har själv varit med om. När jag besökte vårt projekt i Kibera, som är ett slumområde i Nairobi i Kenya. Där har vi jobbat också sedan 80-talet, och det var ett väldigt fattigt slumområde. Flera av afrikanska storstäder har ju enorma slumområden som verkligen bokstavligen är byggda på sopor, kan man säga, och lera och med små hudor. Och där egentligen lokala grupper, ibland lever de i sin egen etniska grupp i olika delar av de här slumområden, och där det förekommer väldigt mycket kriminalitet och där livet är extremt tuff. Och i sådana områden ser vi också att unga tjejer regelbundet blir våldtagna, ibland av grupper, av män, ibland av folk är helt enkelt som står väldigt nära. Det kan vara lärare i skolan om de får möjlighet. Så det sånt förekommer väldigt ofta. Där har vi börjat jobba och behandla överlevare av våldtäkt för snart 20 år sedan. och som ändå haft en viss inverkan på attityder kring våldtäkt. Och där har vi samarbetat också med lokala organisationer som kunde så att säga mobilisera kring frågan. För det första måste man skapa synlighet. Man kan inte jobba med frågan om det inte går att ens nämna att det förekommer.
Nej.
Och i början är det svårt och tycker folk att det är jättejobbigt. Men när jag var där så hade jag kollegor som höll utbildningar med lokala community leaders, ungdomsledare och pratade öppet om våldtäkt och med väldigt starka kvinnor och unga tjejer som stod upp och förklarade. Det kan låta så självklart, men det är ju inte självklart i den typen av kontexter.
Nej, för hur kommunicerar man liksom? Ja. Det är det som är när det är så, när normerna är så skeva. För i Sverige kan man ju på något sätt ändå ha förståelse för, som du säger, att det är inte okej att våldta. Sen händer det ändå, det vet vi att det är ett jättestort problem i Sverige också.
Mm.
Men i de här samhällena så är det ju på något sätt okej. Och då är frågan, hur kommunicerar man för att få folk att förstå?
Ja. Man måste bygga upp det väldigt försiktigt. Och numera så finns det ju ganska stora... När jag var där så hade de till och med en rape awareness-vecka.
Ja.
Så de hade en stor, det låter konstigt, men det var en festival kan man säga. Med aktiviteter och de bjöd in folk att delta, grillning, allt möjligt. Mm. Men så pratade de om våldtäkt och var väldigt öppen med det. Sen har vi ju en stor klinik där mitt i slumområdet. Nu har vi lämnat över den till hälsoministeriet. Men när jag var där så var det fortfarande vår klinik. Där vi har en enorm skylt. 24-hour rape service. Så vi hjälper folk.
24 timmar.
Och våra chaufförer som åker runt med en ambulans i det här slumområdet, de är kända. De blir ju uppringda av folk som säger att men huset bredvid här så sitter en ung tjej som har blivit våldtagen. Och så hämtar man upp henne. Så vi har vissa så kallade vertikala projekt där detta är det vi gör. Och vi är kända för detta. Samma sak i Delhi. Har vi också en sån en våldtäktsklinik kan man säga. Och där gör vi till och med reklam i tunnelbanan. Vi har affischer på rickshaw. Så de här små rickshaw som kör runt i området. Väldigt synligt, väldigt öppet. 24-7. Är du våldtagen, vi erbjuder medicinsk och...
Då får man ju på något sätt en helt annan bild av hur stort problemet är. Att man liksom visst. Gör...
Och det där är ju, jag menar, det är inga... Jag ska inte ge intrycket att det är stora projekt, för det är det ju inte. Det är enskilda projekt på enskilda platser.
Jo, men att man liksom måste annonsera om det. Det finns 24-7 våldtäktskliniker liksom.
Det har man aldrig sett i...
I Sverige, nej.
Tror jag inte. Eller det kanske finns, men inte samma...
Nej, det är inte att samma man, jag vet inte kanske. Heller att man annonserar ut det på det sättet. Nej, liksom nej. I tunnelbanan.
Det är du inte våldtagen? Sett,
och att liksom... Det är ju helt sjukt, faktiskt.
Ja, det är sjukt när man tänker på det. Samtidigt är det väldigt viktigt att kunna, så att säga, åstadkomma att det går att prata öppet om det.
Mm.
Man kan inte göra det överallt. Vi skulle aldrig kunna ha det i till exempel Jemen.
Nej.
Ute på landsbygden. Det är helt omöjligt. Vi skulle kunna stänga sjukhuset med en gång om vi försöker ens göra så.
Ja, där måste det ske lite mer subtilt.
Ja, eller... och där får vi ibland... Men det är väldigt få, konstigt nog, i ett land som Jemen, trots att det utan tvekan förekommer. Där har vi hittills sett väldigt få kvinnor som söker sig till oss på grund av våldtäkt.
Mm. För det är få som gör det,
väldigt få. Ibland våld i hemmet, ganska vanligt. Så kvinnor som kommer med fysiska skador till följd av våld i hemmet. Men det är ett väldigt svårt samhälle där man inte ens kan egentligen ta så mycket rättslig hjälp när man blir misshandlad som kvinna. För det har skrivits mycket om det just i Yemen, för de har haft ett antal väldigt uppmärksammade fall där kvinnor helt enkelt misshandlas till döds och där så att säga gärningsmannen var känd och där man inte kunde göra någonting. Så det är mer en utveckling som hänger ihop med kvinnors rättighetsrörelsen i Jemen i stort. Och den lever ju väldigt starkt. De hade ju också en mottagare av Nobels fredspris för några år sedan. Som var väldigt, så att säga, synlig kring den här frågan. Men som jag sa lite innan, det är väldigt lätt att se en sån person och säga att men jättebra, det händer mycket i Yemen. Och det gör det ju på ett eller annat sätt. Men när man jobbar ute i de små städerna nära frontlinjen i ett pågående krig så är verkligheten tyvärr en helt annan.
Mm.
Men jag tycker ändå att det är viktigt att, så att säga, lyfta fram att vi varje år ökar antalet överlevare av våldtäkt som vi behandlar medicinskt i våra projekt. Och det, när vi kan så gör vi också mer än bara det medicinska. Så till exempel det här projektet jag nämnde i Indien. Men även i Nairobi, där har vi också en jurist som på heltid jobbar där. Och en psykolog som hjälper med psykosocialt stöd. Se till en ung tjej som, så att säga, försöker inte gå tillbaka till sin omgivning där övergreppet har ägt rum. Då försöker vi hjälpa till att hitta andra organisationer eller nätverk som kan hjälpa till. Men minst lika viktigt att försöka stötta de som vill driva det rättsligt mot en gärningsman när han är bekant. Att de också får verktyg att göra det. Det kan handla om certifikat, att bekräfta att ja, vi har behandlat henne för våldtäkt. För det är väldigt viktigt rent rättsligt att det är rätt definition.
Ja, men precis.
Och det gör vi också när vi kan. Och det är ju ändå glädjande, eller ja, det är också låter konstigt, men att vi på något sätt kan se att antalet patienter som vi behandlar för sexuellt våld ökar varje år. Och det är inte, tror jag...
Det är inte för att antalet våldtäkter ökar, utan det är för att det är fler som söker hjälp.
Som söker hjälp, och att vår egen kompetens bland vår personal ökar. Att vi har skapat mer synlighet kring frågan på vissa platser. Och att det är mindre stigmabelagt därför. På vissa platser, återigen, det är inte, det är inte överallt, men...
En liten bit i taget.
Ja.
Men jag vet att du var ju med... Jag träffade dig första gången när du körde en livepodd med Så kan det gå.
Just det.
Podden. Mm. Och då berättade ju du en historia om... Nu kommer inte jag ihåg vilket land det var ni var i. Men då var du där med en kollega. Och då var det en man som sa att om jag ser en snygg kvinna... Du får nog säga det citatet igen. Men så att man förstår... För det blev så tydligt då liksom...
Nej, men det var så. Det var ju under en sån utbildning om våldtäkt och attityder i just Nairobi. Och det här var för 6 år sedan, tror jag. Och då samlade man lokala, så att säga, ledare av olika slag. Det var så här, kyrkoledare, ungdomsledare, kanske 25 stycken. Och de träffades en eftermiddag i en park någonstans i anslutning till det här slumområdet. Och då hade vi vår så kallade health promoter. Så en kvinna som är där för att göra hälsoupplysning och så att säga.
Ja.
Och som då höll i den här utbildningen. Och under en av diskussionerna kring just... Det handlade, de kom in på våldtäkt av minderåriga, av barn. Som är ganska vanligt
när det händer.
Det är väldigt unga tjejer, 11-12-åringar, ibland ännu yngre. Som väldigt ofta förekommer i den här typen av väldigt fattiga slumområden och så. Och då kom de in på detta och hur på lokala språket, så jag följde allting genom en översättare. Men då kom de till det här att en man... Det är inte viktigt vad han hade för roll, men som försökte förklara att det inte var så relevant med hur gammal en tjej är.
Mm.
Och han sa mer eller mindre, men vet du, vi män, när vi blir kåta, när vi liksom ser en vacker tjej, då tänker vi inte ens, är hon tillräckligt gammal? Då glömmer vi allting annat och vi bara... Och alla började skratta. Och jag blev så här helt paff. Jag bara...
Ja, för det är på något sätt okej där. Och då fattar man ju liksom hur stor problematiken är.
Ja, så här. De tyckte inte var okej det han sa.
Nej.
Och det blev väldigt tydligt att det blev en väldigt livlig debatt. Och egentligen började de lite så grann göra honom till åtlöje. Och alla började egentligen driva med honom.
Mm.
Men han kunde ändå säga detta utan att, så att säga... folk började kasta saker på honom eller gick därifrån. Eller, så han, och det var så slående för mig att säga en sån sak. Tänk att någon säger det här i Sverige. Alltså, vad skulle hända? Jag menar...
Jag vet inte, han skulle väl bli lynchmobbad, jag vet inte.
Typ. Men där kunde han på något sätt säga detta. Folk i gruppen började... Först började de skratta.
Mm.
Sen var det någon annan man som sa så här... Ja, men kom igen, vad är det där för larv? Och han började så här, du vet... ifrågasätta, och så övningsledaren var tvungen att, så att säga, moderera samtalet, men det var ingen sådär en breakdown i samtalet, förstår du vad jag menar? Nej. Det var inte så att alla blev särskilt chockade. Han sa en åsikt som folk tyckte var ganska löjligt, men det var inte sådär långt utanför det anständiga inom samtalet. Och för mig var det väldigt så här intressant, och efteråt pratade jag med en annan kollega som var med och så att säga satt och lyssnade, om att det här är ändå väldigt märkligt att man i det här slumområdet kan säga sånt utan att det på något sätt så här, alltså jag tycker det var ganska chockerande, men ingen annan verkar tycka det, förstår du? Det var verkligen, men så här,
visst var det så att din kollega liksom lyckades vända?
Absolut.
Vad sa hon då för att få honom att förstå att det inte var okej liksom?
Nej, men de kom väl in på så att säga vilken effekt det har på hur det kan förstöra kvinnors liv. De tog exemplet på hans egen kvinnliga familjemedlemmar. Så det var väl lite grann att de försökte få honom att inse allvaret i det han sa. Och han var väl, tror jag, som jag minns det, tvungen att på något sätt förtydliga att nej, men jag menar inte att det är okej. Jag vill bara förklara hur män fungerar. Det var lite grann så.
Det är ju så tragiskt att man blir...
Precis, och han kan man säga att hans inlägg sågades, absolut. Mm. Och han blev ju ifrågasatt. Men det var inte den här våldsamma reaktionen som jag kanske hade förväntat mig, om jag tänker som svensk och som, så att säga, hur vi för samtalsdebatten.
Mm.
Det är ju mycket lättare att säga någonting fel om jämställdhet här.
Mm.
Även om man kanske uttrycker en i sammanhanget mycket mer mild, så att säga, fel åsikt.
Mm.
Men han kunde säga sånt och ens försöka gå in på någon form av förklaring av varför män våldtar barn. Mm. Det var helt...
Han ville få folk att förstå logiken i det, liksom, att det var,
att då fattar man ju... att man ens försöker detta var ju för mig.
Men för oss blir det ju, man fattar ju liksom hur vrickat det är, vilka värderingar de har. Att en person liksom ska förklara att du förstår att det är okej därför att.
Ja. Nej.
Det är ju helt sinnessjukt.
Ja. Nej, och det har man väl ibland upplevt, tror jag, i andra länder också. Jag tror alla som har jobbat utomlands eller i sådana länder har väl varit med i situationer där man kan bli lite chockad över hur lättsamt man kan prata om vissa syn på jämställdhet och så. Så det är en lång utveckling, det tar sin tid.
Ja, det är klart att det gör det, men du har ju varit ute lite i de här lägren, eller hur? Med överlevare och sådana som har blivit utsatta för de här sakerna.
Ja, jag träffar ju inte patienter själv. Nej. Utan det är mina medicinska kollegor som gör detta. Och vi hanterar också konfidentialitet. Är det ett svenskt ord?
Vad sa du? Konfident?
Ja, det är väldigt viktigt att skydda identitet av kvinnorna som är utsatta. Så jag har aldrig träffat, så vid jag vet, det kanske jag har gjort. Men jag har aldrig, så att säga, har att göra med själva överlevaren, utan det är mina kollegor som jag då har träffat och pratat med.
Men det händer i de här lägren också, va? Eller?
I flyktinglägren? Ja. Absolut, absolut. Ja. Det har vi sett på många platser att flyktingläger är ju generellt sett platser med där otrygghet, infrastruktur är väldigt dålig, finns ingen belysning. Väldigt ofta är det egentligen bara, det ska vara tillfälliga lösningar för en befolkningsgrupp som är på flykt. Men tyvärr så har vi ju sett att väldigt många av dem är kvar i många, många år. Och ibland byggs det upp någon form av egen infrastruktur inom dessa lägren. Det har vi ju sett i det här jättestora Zatar i flyktingläger i Jordanien. Egentligen har det blivit som en by.
Mm.
De har en egen marknad, det bedrivs företag in i flyktinglägret. Det är världens största flyktinglägret idag.
Mm.
Men så är det inte ut på alla platser. Och till exempel, jag kan ta exemplet Grekland. Så när väldigt stora antal människor var på flykt från Syrien, Irak men även Afghanistan. Och i 2015 när EU bestämde sig att nej, vi har så att säga nått gränsen för hur många människor som vi kan ta emot, så försökte man på något sätt stoppa flyktingströmmen. Och då var idén att man skulle samla dem på de platserna där de fanns kvar, till exempel grekiska öarna, och på något sätt skapa ett asylansökningssystem på de här platserna. Så då finns det till exempel ett läger som heter Moria på ön Lesbos i Grekland. Som idag har, tror jag, 6 gånger mer människor som bor där än vad kapaciteten är. Så det är ju väldigt deprimerande. Jag har varit där, det är väldigt dåliga förhållanden. Folk som bor i tält, det är väldigt kallt. Det är ganska chockerande faktiskt att sånt tillåts existera i Europa. Trots att det har gått väldigt mycket pengar till uppgörelse med Turkiet för att försöka hålla folk kvar där de är. Men där såg vi ju i början hur det var väldigt otryggt för kvinnor. Vi hörde berättelser i början när det här lägret uppstod att vissa kvinnor sov med en blöja på natten för de var för rädda för att gå på toaletterna.
Så att de skulle bli våldtagna.
De kunde bli våldtagna och det hände hela tiden. Så det är väldigt chockerande.
Det snackar vi utsatthet.
Absolut. Sen finns det ju riktlinjer. FN har ju riktlinjer för hur man kan förebygga sexuellt våld i till exempel flyktingsituationer.
Mm.
Så det kan handla om tekniska anpassningar, hur man bygger latriner till exempel, så toaletter. Det ska alltid vara belysning. Man ska aldrig bygga en toalett. Förr så byggde man väldigt ofta toaletter på ett sätt som skulle skydda från insyn.
Ja.
Du kan inte bygga liksom en permanent struktur, så du har oftast där öppna latriner med så att säga små tunna väggar av något slag.
Mm.
Och förr så byggde man dem ofta så att det var en liten korridor kan man säga, och sen har du toaletten där inne så att personer som använder på något sätt kan göra det utan att man ser det, såklart. Men om man gör det så att säga för krångligt att ta sig in, då ökar risken att man kan bli
våldtagen
på en sån toalett utan att någon ser det. Så det finns, man har lärt väldigt mycket, och numera är det ju en väldigt viktig del, så kallad genderkänslig programmering heter det då, tror jag, på biståndska. Så att man på något sätt kan förhindra att risken för övergrepp ökar i sådana sårbara situationer som till exempel en flyktingkris.
Ja.
Men som sagt, det är en sak att ha det på papper i en snygg guideline från FN.
Och sen sak att göra det på riktigt.
Och sen göra det på riktigt och se till att resurserna finns på plats. Så det är inte alltid lika lätt att se att det verkligen har en effekt på marken.
Men nu har vi ju konstaterat att jämställdhet i den här typen av länder är ganska stor skillnad mot Sverige. Och jag tycker vi har fått en tydlig bild av jämställdhet i krigsdrabbade länder. Men det här pratade vi om lite innan vi satte på mickarna. Hur jämställdheten är inom biståndsbranschen för er som jobbar i de här länderna. För ni har ju också mest vita män på toppen, eller hur? Och då är frågan så här, hur påverkar det ert arbete? Eller förstår jag?
Ja.
Om man ska se det ur det perspektivet. För här pratar vi ju mycket om att kunna ha olika perspektiv och liksom vikten av det.
Ja. Det där är ju en väldigt livlig debatt i biståndssektorn sedan ett antal år egentligen. Och det är ju väldigt positivt att det här kommer upp mer och mer. Precis som resten av samhället så har vi ju så att säga våra egna debatter kring maktspositioner, och det är alltid en avvägning. Det finns ju en naturlig situation till följd av vår historiska utveckling. Jag menar, alla stora beslut har tagits av organisationer som har byggts upp i stora kontor i den här delen av världen. Mm. Det är 5 operativa center. Alla ligger i Västeuropa. Alla pengar dras in här.
Mm.
Och de fördelas härifrån, kan man säga. Förenklat.
Mm.
Så det är ju normalt att de som har gjort karriär inom de här strukturerna kommer först till stor del av de här länderna. Och sen jobbar vi i ett antal länder där vi rekryterar lokalpersonal. Mm. Och de har då av naturliga skäl inga ledande positioner, för de har så att säga börjat jobba underifrån.
Mm.
Detta sagt så finns det en väldigt tydlig riktning som väldigt många just nu inom organisationen driver. Det är nämligen att vår maktstruktur ska inte ligga här i Västeuropa. Den måste bli mer jämlikt fördelad över världen där vi jobbar. Och det är lite intressant att se att vi får väldigt stora kontor som gör grymt bra arbete. Till exempel i Mellanöstern, i Libanon. Mm. Vi har nu en ny sektion för Västafrika med ett kontor i Senegal. Vi har ett kontor i Hongkong, så vi har på flera platser i världen ganska stora och väldigt aktiva sektioner. Så jag tror nog att kanske om 10-20 år så kommer vi att se hur denna balansen skiftar också.
Mm.
Jag ska inte liksom försöka låtsas som att det här har vi gjort sedan länge. Det här är en ganska ny debatt för oss
internt. I biståndsbranschen. Ja.
I biståndsbranschen och för oss.
Mm.
Men för några år sedan när hela MeToo-rörelsen kom, så kom det en egen variant som heter Aid2.
Ja, precis.
Och den är ju väldigt viktig, och vi har ju några så att säga personer in i Läkare utan gränser, rörelsen internationellt, som har väldigt aktivt deltagit i denna debatten. Det är också väldigt viktigt att så att säga maktsmissbruk som händer, att de kommer ut. Personer som missbrukar sin makt, som utnyttjar kvinnor.
Men inte bara inom organisationen, utan de köpte väl också sex av folk, liksom, alltså av kvinnor i de här länderna, barn och allting.
Det har hänt. Även FN-soldater har ju till exempel begått sina övergrepp. Så att ha mekanismer på plats som gör att man kan åtala sådana personer och avskeda dem och rättsliga konsekvenser, det är ju det allra viktigaste. Och det har vi hade kommit en bra bit på vägen redan när hela Oxfam-skandalen och A2 exploderade, kan man väl säga. Men det har egentligen bara skyndat på denna utvecklingen, och nu har vi en ny uppdaterad så kallad Code of Conduct, ett etisk uppförandekod som gäller för alla 40 000 anställda runt om i världen. Det är ju ett papper.
Ja, det är ett papper, jag fortfarande.
Exakt. Det är inte det som styr vad folk har mellan sina två öron och vilka uppfattningar de har. Men vi har i alla fall någonting som är tydligt, som har bra formuleringar och tydligt språkbruk. Det här är inte på något sätt unikt för biståndsbranschen eller för Läkare utan gränser. Det här är ju typiska situationer som har förekommit överallt. Och det har ju MeToo-debatten verkligen kartlagt väldigt tydligt, att det inte alltid är så lätt att veta vad man ska göra och bli tagen på allvar och att allting fungerar. Det är ännu svårare så att säga att lita på att det finns ett rättssystem som kan leda till en fällande dom, till exempel för våldtäkt. Det är ju en liten del bara av alla våldtäktsfäll, även i ett hyfsat jämställt land som Sverige, som leder till fällande dom. Och det är ju så upprörande i sig.
Men alltså, för det jag tänker på så här, det är ju att vi pratar i affärslivet eller i näringslivet, så pratar vi om att spegla perspektiv och att det påverkar affären, alltså att jämställda bolag är mer lönsamma just bolag. Just för att du får in olika perspektiv. Ja. Och då tänker jag så här, om en stor del av ert arbete är det här som vi har pratat om idag, hur kvinnor har mindre makt och jämställdhet i de här krigsdrabbade länderna. Mm. Om ni då bara har vita män på toppen, alltså, hur påverkar det? Jag tänker, kan de verkligen se alla perspektiv?
Ja. Det är en symbolisk, väldigt viktig fråga. Jag vill nog hoppas och tror att även de vita män som har jobbat 30 år för organisationen, eller 20 år, som har jobbat i väldigt många projekt, att i alla fall de flesta av dem har en väldigt, så att säga,
bred bild
och en stor känslighet.
Mm.
Det tror jag har jag sett många gånger på internationella debatter, att man tar diskussionen på allvar, man tar hänsyn till alla dessa aspekter som vi har pratat om idag. Vi är inte Det finns ju några som vi kallar för dinosaurierna i en organisation, men de håller på att försvinna.
Är det något du känner att vi har missat nu? För vi måste börja runda av lite.
Nej, jag har klivit lite utanför min komfortzon och pratat om väldigt många saker som jag inte brukar få prata om. Men jag tycker det är väldigt viktigt, och det är också en del av, så att säga, vår identitet. När jag verkligen pratar som representant för en biståndsorganisation, det här är ju avgörande frågor för framtiden av internationellt bistånd. Mm. Och på många sätt så jag brukar alltid beskriva oss själva som en väldigt gammaldags organisation. Och då menar jag inte att vi på något sätt har gammaldags värderingar, utan snarare att vi har en väldigt klassisk modell.
Mm.
Vi räddar liv och lindrar nöd och behandlar patienter. Vi kan inte skapa fred, vi kan inte lösa jämställdhet runt om i världen, men det är väldigt viktigt att människorna som utgör Läkare utan gränser som internationell rörelse, att de på något sätt eftersträver samma långsiktiga utveckling, vart vi vill vara, vilka vi vill vara som organisation. Och där är samtalet väldigt levande just nu. Inte minst vår svenska styrelsen här i Sverige är väldigt engagerad i den här frågan. Och det tar tid, men det är väldigt viktigt, och jag känner mig trygg i att det till slut kommer att landa rätt.
Ja, landa rätt, men ja, det är stora mål.
Ja, så är stora det. Mål. Så är det.
Men då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att det kanske gav er lite nya insikter och att ni fick nya perspektiv. Ha en grym vecka, och sen så hörs vi på onsdag igen.